Ingen av oss har väl kunnat undgå rapporterna om strömmen av flyktingar som väller in i Europa. På flykt från olika länder, men framförallt från Syrien. Vissa av oss har kanske skänkt en slant, medan det finns en del som engagerat sig på andra sätt. En av dessa är vår arbetskamrat här på DOS, Marie Osberg, som sitter här framför mig just nu. Du är nyss hemkommen från en resa till gränsen Serbien-Ungern. Igår när vi stötte på varandra i korridoren var du väldigt känslosam. Har du hunnit landa idag, Marie?
Ja, det tycker jag väl faktiskt att jag har gjort. Man landar i saker mer och mer hela tiden. Jag trodde jag hade landat i måndags när jag kom hem, men det hade jag inte, utan det var först när jag faktiskt klev in genom dörren här på jobbet. Mm. Och någon sa, åh, välkommen hem, fy vad bra jobbat. Ja, du hör ju, nu börjar jag igen.
Berätta för oss, varför åkte du dit och vad gjorde du där?
Alltså, egentligen var det väl en slump, men som sagt, ingen har ju undgått det här med flyktingarna. Man ser hemska bilder till höger och vänster och man känner väl en liten maktlöshet att man inte kan göra något. Och bara skänka pengar till en hjälporganisation på ett kontonummer på TV var väl kanske inte riktigt det jag kände för, utan jag ville väl kanske vara lite mer konkret och göra någonting själv. Och jag tror att det är många som känner så, men som faktiskt inte vet vad de ska göra. Så det blev lite en slump för mig, för jag hade en väninna som hade skrivit på nätet att hon tänkte ta en flygresa ner och åtminstone möta upp några och se till så att de kunde få en dusch och lite rena kläder och helt enkelt lite ny styrka och bara visa medmänsklighet. Så jag nappade ju på det, så att det var ju meningen vi skulle flyga, men dagen efter när vi pratades vid så hade hon fått kontakt med en annan grupp som hade tänkt att göra en liten insamling och köra ner i privatbilar.
Mm. Så det här gick väldigt snabbt då, från beslut till handling kan man säga.
Ja, som sagt, jag svarade henne på lördagen, pratade med henne telefon på lördag kväll, söndag förmiddag fick jag träffa de här andra i gruppen. Och klockan 12 började insamlingen på Söderpunkten.
Ja, just det. Mm.
Och fick in så mycket grejer. Som tur var hade vi fått lånat en liten lastbil som vi kunde frakta upp och fixat fram fort som mattan ett förråd. Som vi kunde använda. Och där uppe kom det ju jättemycket grejer. Så det var ju snabbt att mobilisera sig, snabbt att hitta frivilliga som ville hjälpa till. Men jag måste säga att det var fantastiskt. Alltså det kom folk från alla håll och kanter och hjälpte till med detta. Mm. Och där stod vi fram till långt in på natten på lördagen, eller på söndagen. Och vi hade ju då bestämt att vi skulle haft, eller gått ut med att vi skulle ha en insamling även på måndagen.
Mm. Som sagt, vi hade ju... Men det behövdes inte då?
Jo, vi var ju tvungna för vi hade gått ut med det. Så där stod folk och väntade på oss när vi kom ner på måndagen.
Ja. Fick ni mer än vad ni kunde ta med er då?
Ja, än vad vi faktiskt kunde ta med oss själva kan jag säga. Men HD var ju där och nappade på och hade hört om det här. Så att de kom ju och gjorde ett reportage i tidningen. Och då var det någon som kände någon som kände någon. Och då hörde en vd av sig från ett åkeri. Och erbjöd sig att stå för lastbil med trailer och chaufförer för att kunna frakta ner alltihopa. Så var det, och då skulle vi ju köra i våra privatbilar ner. Och vi hade ju haft en liten ekonomisk insamling också, nu vet inte jag hur mycket pengar där kom in. 10-12 tusen ungefär kanske. Och det är de som skänkte 50 kronor, de som kom på plats och lämnade kläder som, eller inte hade kläder med sig, som föll över skänkans slant och så lade de det i en burk. Och, sen resulterade det hela i, som sagt, när en känner en och en känner en annan. Och helt plötsligt så hade Lindén-gruppen i Höganäs hört av sig. De erbjöd att betala våra privata resor ner, vi i gruppen som skulle åka ner. Så att de skulle stå för färjebiljett, mat, vår resa, bensinen och hotellrum om vi behövde ta in på det.
Människor är generösa när det verkligen gäller. Mm. Men vad var det som gjorde att du engagerade dig just i flyktingarnas situation?
För att jag ser de här små barnen och ser de här männen och kvinnorna med den här desperata blicken, ledsna, sorgsna blicken, förtvivlade blicken, känns jag själv barn. Mm. Jag är lyckligt lottad som är född i Sverige som ett ganska fredligt land, men det är inget som säger att det skulle kunna hända oss. Och jag vänder på det då, hur hade jag kanske velat bli bemött?
Mm. Många har ju nämnt bilden på den här lilla pojken som låg på stranden. Och det, där tror jag det var många som det gick upp för
det
vad det handlade
absolut
om.
Också. Mm. Alltså, jag får inte glömma att det här har pågått i 4 år.
Ja, det är ju inget nytt.
Fast den stora boomen kommer ju nu. Nu är det kaotiskt.
Men vad hände då sen när ni väl hade kommit iväg?
Alltså vi kom ju iväg och vi hade ju då fått en kontakt återigen. Någon som kände någon som kände någon. Och vi fick då reda på att Höganäs kommun hade en vänort i Ungern. Som inte låg allt för långt ifrån Röske dit vi skulle. Det är där gränsen är mellan Ungern och Serbien. Sidan om den här lilla byn, för den är inte så stor, finns en liten stad som heter Seged. Och den staden är Höganäs kommun vänort med. Och då visar det sig att Peter Kovac, som är
kommunstyrelsens ordförande
i Höganäs. Vi fick tag på honom så att vi fick fram ett namn på en kvinna som var engagerad i volontärt arbete nere i Seged. Så hennes namn fick vi och vi fick ett telefonnummer. Och henne försökte vi kontakta och vi fick till slut kontakt med henne på vägen ner. För att veta om hon kunde organisera någonstans där vi kunde ställa lasten. Mm. Så att vi möttes upp på en bensinstation där nere. Men då hade vi fortfarande liksom inte träffat kvinnan. Och sen åkte jag och 2 utav killarna iväg. In på en bakgård liksom. Och mörkt var det. Och det var en lagerlokal. Och människor precis som oss. Kanske ett litet gäng på 9 personer. Som ett litet mobiliserat gäng som hade fullt sjå för att få ordning på alla grejer som de hade fått skänkt. Och hon hade ju sagt på resan ner att vi har ett tomt storage. Som ni kan utnyttja. Och oavsett om vi talade om att vi kom en trailer på 24 ton så fattade hon inte innebörden av det, utan hon hade ett tomt storage. Som visade sig vara en skola som inte alls var anpassad, där vi inte alls kunde lasta av överhuvudtaget. Så där stod vi med en trailer på 24 ton.
Men vad var det som gjorde att ni inte kunde lasta av i skolan?
Därför att det var inte utrymme, det gick inte att komma till med trailern. Det fanns inga hjälpmedel, inga lyftar, ingenting. Alltså, vi var 6 män som kunde lyfta. De kan inte själva lyfta 24 ton. Det skulle tagit oss 4 dagar. Så då bestämde vi oss istället för att ta det dagen efter. Den här ena killen som var där utav de här frivilliga där, han skulle göra vad han kunde, slänga ut på Facebook-sidan och försöka skaffa mer volontärer så att vi kunde lasta den. Så helt enkelt så avvaktade vi den natten. Jag åkte istället och fixade vårt hotell och åt lite mat. Och när vi då hade ätit mat så var det flera utav gruppen som ville åka till Röske för att bilda sig en uppfattning om hur det såg ut där. Så det gjordes. Där kom vi i kontakt med en företagare utav en ren slump. Storföretagare, han äger Milka-företagen bland annat. Och hade jobbade på för fullt med sitt vanliga arbete och sen åkte han ut på den här checkpointen som det heter, där det var kaos. Det var helt oorganiserat där och försökte styra upp så gott det gick. Och han i sin tur sa då att han kunde ordna fram i Budapest till oss en lagerlokal där vi kunde lasta lasten, och så kunde vi, alltså tanken att vi skulle fylla våra små minibussar och åka till stationen. För folk tror ju att den situationen där var bättre, men det var den ju definitivt inte. Så det hade vi som ett alternativ och då skulle vi höras på morgonen. Samtidigt så springer vi ju på när vi är på Röske där på checkpointen på morgonen. Många av de här frivilliga som var där, de kom till oss och frågade vad kan vi göra. För att när vi kom ner så var vi inte avvaktande utan vi var uppsökande. Vi var inte redo för att prata med polisen, vi var inte redo för att fråga saker, vi var inte redo för att gå fram och fråga någon. Så att vi var väldigt organiserade, plus att vi hade tagit på oss de här reflexvästarna. Mm. Så kontentan av det hela var ju att de kom till oss.
Var det människor från Ungern då?
Ungrare, det var australienare, det var från Österrike, det var från Tyskland, det var från Sverige.
Och hur blev ni bemötta av den ungerska befolkningen?
Alltså,
man har ju genom pressen nu fått en rätt så negativ bild av
befolkningen. De vi träffade, ja. Det var ju volontärer. Ja. De var jätteglada och jättetacksamma att vi var där. Polisen vet jag inte riktigt, men alltså vi blev ju bra bemötta och vi såg ju inget som, alltså vi såg inga dumma poliser, om vi säger, som såg. De var stränga, ja det var de, men vi får inte glömma heller att det är flera tusen människor vi pratar om på en och samma plats i ett kaos.
Mm.
Man kan ju underlätta ändå under tiden. Nej, jag tyckte vi blev rätt så bra bemötta.
Men då stod ni alltså där med alla fortfarande då lastad i trailen då?
Ja, och då fick vi tag på den här mannen igen som sa, men vänta ett tag så ska jag se om jag kan ringa någon. Och sen så stöter vi på en annan man som kände någon och en läkare. Så då fick vi tag på en läkare och den här läkaren kände någon i ungerska regeringen så att säga. Och kontaktade den för att den kände en polisbefäl som var stationerat också i den här zonen någonstans. Vem den här polismannen är vet jag inte, det spelar ingen roll. Men folk använde sina inside-kontakter och på den vägen under ett namn så kom vi in till flyktingförläggningen, alltså där man registreras, den första anhalten så att säga efter man har kommit in i landet från checkpointen. Du kommer till checkpointen, sen blir du fraktad därifrån med en buss till registration camp.
Och det var dit ni, det var där ni tog er in då?
För att då hade vi fått höra talas om att är det någonstans där det egentligen behövs hjälp så är det där. För de får väldigt lite, alltså de kanske får en smörgås på hela dagen och de hade inga förnödenheter, de hade ingenting.
Nej.
Men till saken hör att regeringen, de har inte släppt in en enda hjälporganisation där. Utan Röda Korset från Ungern hade fått stationera 10 stycken utanför. Men de fick inte komma in med grejer. De fick inte göra någonting. De fick finnas där bara. Så att jag tror att man kopplade oss till dem.
Jaha.
Men när vi kom fram på plats så tog vi ju för oss.
Mm. Är det någon särskild händelse som gjort extra djupt intryck på dig?
Ja, det var... vi träffade en sjuksköterska, David, som berättade om ett syskonpar som fick mig då till att känna en enorm sorg. Det är alltså då ett syskonpar som har tagit sig hela vägen tillsammans över gränsen och den ena systern då bröt sitt ben och hon blev ju då ivägskickad i ambulans. Och den andra systern blev kvarlämnad på checkpointen, alltså innan registration-campen så att säga. Och det är ju ingen som vet när de återförenas. Den berättelsen för mig, den gjorde väldigt ont i hjärtat. Jag vet allt detta som jag har sett. Så till råga på alltihopa så sker sånt hela tiden. Ja. Likaså när vi stod vid macken på väg och vi inväntade lastbilen för att köra ner till registration-camp. Det var liksom bakom. Så där sprang ju en massa flyktingar som smet förbi för att inte bli uppbussade, komma upp på bussarna och åka till registration camp. De var livrädda för att lämna sina fingeravtryck. Och där utanför där kom bil efter bil efter bil med smugglare. Och då fick jag också berättat för mig av en man som har varit där en längre tid att och smugglarna, de tar deras pengar, säger jag kom här vi kör vidare, och sen så kör de dem till polisen i bästa fall. Där är familjer med barn, då delar de upp barnen och föräldrarna i olika bilar och förlitar sig på varandra. Barnen skjutsas till ett ställe och föräldrarna till polisen, så de splittrar upp familjerna så. Och då är det ännu hemskare historia bakom vad som händer med de här barnen. Men,
till exempel vad då?
Ja, ryktet sägs att det låter helt otroligt. Men organhandeln är väldigt stor.
Fruktansvärt.
Ja.
Mm. Nej, jag kan förstå känslan att när man har varit med om en sån här sak, att man vill veta hur gick det.
Mm.
För den och för den. Mm. För det är ju klart att man har vissa som man kanske tänker särskilt mycket på och undrar hur det har gått.
Mm.
Det blir ju
ny efterhand är det faktiskt en sån... Men det är en glad historia.
Mm-hmm. Ja, men det är bra.
Mm. Vi träffar ju den här sjuksköterskan David.
Mm.
Han agerar... hans kall var att hitta någon familj som han kunde hjälpa och föra genom Europa.
Mm.
Och han ville så gärna med oss på kampen när vi hade sagt att vi skulle få lov att komma in på government's camp. Och han hänger med till macken dit. Där har jag berättat att jag såg smugglarna.
Mm.
Och mitt i alltihopa så här, nej, jag kan inte följa med er. Jag måste genomföra mitt kall nu. Och sen var han borta.
Jaha.
Sen var han borta och vi pratade om honom sen, för han hade starkt intryck på oss alla. Om det var någon som hade fått hans telefonnummer eller någonting sådant. Och vi undrar vad som hade hänt. På tisdagen åker Nina upp, hon ska upp till Stockholm på en konferens. Och när hon är på väg från Stockholm och kommer på centralstationen så ser hon ju ett helt gäng med Röda Korset. Och det var ju mycket flyktingar på centralstationen.
Uh-huh.
Men mitt i den här klungan med Röda Korset så ser hon en grönblå tröja och tycker hon känner igen ansiktet. Och mycket riktigt, vem var där? David. Då hade han alltså tagit den här familjen med sig. Han hade kommit till Tyskland. Jag åkte fast i Tyskland.
Han körde alltså?
Han körde den här familjen.
Mm.
Åkte fast i Tyskland och då tog tyska polisen hand om familjen och David fick sitta häktad i 5 timmar under förhör. Men polisen hade sagt det att han var inte utav den profilen smugglare som de sökte, för att han gjorde det som vi alla hade gjort. Och sen fick han lämna Tyskland och körde via Malmö hem. Kommer till Malmö, vad gör David? Såklart kör han in till centralstationen. Letar upp en familj som vill vidare, stoppar in dem i bilen och tar dem med till Stockholm och släpper dem där.
Och den här första familjen då, de fick väl förhoppningsvis stanna i Tyskland då?
Ja.
Jag förstår att det finns hur mycket som helst att berätta. Men där får vi sätta punkt. Jag tackar dig Marie för den här pratstunden. Jag får önska dig lycka till i fortsättningen. Om det nu blir en fortsättning, skulle du kunna tänka dig att göra om det då?
Absolut, absolut, utan att tveka. Alla är människor.
Då får jag önska dig lycka till.
Jag skulle vilja tillägga lite saker om jag får det.
Ja.
Om ni vill följa vårt arbete och har möjlighet att göra det, så har vi en grupp på Facebook som heter Vi i Helsingborg gör vad vi kan.
Vi i Helsingborg gör vad vi kan.
Gå jättegärna in och gilla den sidan. Vi behöver all support vi bara kan få.
Det ska vi göra.
Mm. Tack.
Tack.